Det är 1999. Nyårsafton närmar sig och hela världen kokar av planer inför det historiska millennieskiftet och oron över buggen som ska släcka ner vår nyvunna digitala frihet. Möjligheterna med det världsomspännande datanätverket World Wide Web. Det var så vi förklarade det nya sättet att kommunicera via dator, har fått börsen att blåsa upp sig med samma entusiasm som vi i Hangarounds på dotcom-bolaget där mina framtida barns pappa jobbar. På fredagarna dricker vi GT som någon riskkapitalist betalar på kontoret med gula duschdraperier, våningssängar och livesända Eat All You Can cheeseburger-tävlingar. På jobbet, ett utrikesmagasin för unga, är allt möjligt så länge resorna är billiga och reportagen inte handlar om mäktiga män som förhandlar om krig och fred utan om människorna vars liv de sätter på spel. Programmet heter Pangea.nu. URL:en tillhör en domän i Söderhavet. Nauru, säger någon och ställer sig upp vid den stora världskartan fylld av knappnålar som markerar platserna vi besökt under programmets gång. Pekfingret söker genom Stilla havet. Jag visste det. Det är på vår egen punkt nu-ö i Oceanien som det nya årtusendet kommer att gry allra först. Det nya millenniet är lika svårt att föreställa sig som det slutgiltiga värdet av ett optionsprogram under dotcom-eran, typ noll. Själva tideräkningen är dessutom baserad på en religiös övertygelse att Jesus föddes för snart 2000 år sedan och var alltings början. Inte Big Bang, inte första gången en levande varelse reflekterade över solens vandring över himlavalvet eller ens när någon kom på att kratsa in symboler på en bergvägg så att senare besserwissrar kunde verifiera historierna om en tid för länge sedan. Den som är svag i tron tänker att det lika gärna skulle kunna vara år 2001 som ska firas in, eller 47. Men nu vill vi åka till punkt nu-ön, Nauru, för att möta det nya först av alla. För att fira framtiden i frontlinjen och bli en symbolisk del av utvecklingen som ska föra oss närmare varandra. Vi vill hylla de digitala innovationerna som ska revolutionera kommunikationen, tillväxten och demokratin. Pangea, urkontinenten som existerade för 300 miljoner år sedan och sen splittrades i världsdelar, ska återigen foga samman med ettor och nollor så att även den mest avlägsna söderhavsstrand blir ett med världsalltet och en lysande framtid. Vi som äger framtiden vid millennieskiftet gick ut gymnasiet samtidigt som järnridån föll och när 90-talskrisen nu planat ut finns det ingenting som inte är möjligt. Ingenting står mellan oss och världen. Kalla kriget är slut och ozonhålet är på väg att minska. Det var bara att skippa hårspray med freoner. Försurningen ska stoppas med minskade svavelutsläpp och bilderna av kalkbombade spökskogar får oss att tro att alla problem går att lösa utan att vi behöver ändra på vår expanderande livsstil. Allt kommer att bli bra. En gubbe i skogen utanför Jönköping hittar rea-resor på internet, vilket betyder att flyget till punktnuön kommer att pågå i nästan 3 dygn med några korta pauser på flygplatser över hela världen. Mitt minne är dimmigt på den här punkten, men jag tror att vi är i Los Angeles. Tid och rum är upplöst. De svullna fötterna är uppslängda på väntstolar designade för att ingen ska kunna sova på dem. När ett textmeddelande blippar i min Nokia 3210. Fel ö. Punkt nu är Niue, inte Nauru. Gå ej på planet. Nauru och Niue. 2 av världens minsta nationer utslängda i Stilla havet med nära band till Australien och Nya Zeeland. De liknar varandra på många sätt, men det finns en avgörande skillnad. Niue ligger på andra sidan datumlinjen. Niue är ön där 1900-talet kommer att kämpa sig kvar längst av alla bebodda platser i världen. På Niue kommer ingen utomstående att höra hurraropen när 1999 blir 2000 eftersom rösterna kommer att drunkna i ljudet från de andras redan pågående fest. Först har blivit sist, nu har blivit då. Ja! Är det du som är ostbågetjejen på TikTok? Tonårskillen på livsmedelsbutikens parkering knackar mig lätt på axeln. Ja, det är jag, säger jag. Om du menar hon som en gång fick ett infall att steka ostbågar i olja i en tv-studio och de började brinna. Sen brann det ingenstans utom under stekpannan, men där var några svettiga ögonblick som blev virala. Kanske på grund av Steffos hjärtliga ansvarslöshet bredvid spisen. Ostbågebranden visades i knäppa klippprogram över hela världen, inklusive Guatemala. Amerikanska Times Magazine skrev en artikel för att ta reda på varför den svenska programledaren stekte ostbågarna istället för att äta dem råa. En ledsen ensamstående mamma med tuff ekonomisk situation berättade att varje gång hon och barnen behövde skratta så tittade de på tanten som eldade ostkrokar. Det var gratis. Sen ringde programledaren i ett japanskt matlagningsprogram upp och frågade allvarligt: "Did you get fired?" "Nej, det var bara ostbågen som brann." "Oh, you mean fired, som att få sparken." "No, I think they liked it, faktiskt." Tonårskillen på parkeringen ber om en selfie. Vi tar en high five, sen frågar han: "Är det där typ ditt jobb?" Jag heter Jenny Strömstedt och är journalist och programledare på TV4. I år är det 30 år sedan jag publicerade min första notis med egen byline efter en veckolång praktik på Helsingborgs Dagblad. "Mycket bra", sa redaktören när jag kom med texten. "Några små saker bara. Börja där det slutar, ta bort slutet och stryk mitten." Det stod i alla fall mitt namn under. I 3 decennier har jag varit mottagare av tiotusentals berättelser om allt från årets mössmode till krig och internationella konflikter, cheesecake, ond, bråd, död, sjöhästars föräldraskap, det är pappan som tar hand om bebisarna, och sorgliga avsked. Det har handlat om Oscars-statuetter, uranbrytning, fårets historia, ännu mer cheesecake, men nu med daimsmak, järnsvamp, underlivssvamp, gängvåld, midsommartrafik, våld mot kvinnor, cancerbesked, inflation, tyfoner, NATO-förhandlingar, fördjupningar i possessiva pronomen. Alltså att kunna skilja på betydelsen av "han åt upp sin korv" från "han åt upp hans korv", vilket inte minst visade sig vara relevant kunskap i falukorvsvalet 2022. Samt precis allt däremellan som tillsammans utgör människans livsrum. Jag har lärt mig en del, kanske särskilt att det oförutsägbara, som att ostbågar börjar brinna, är mycket förutsägbart att det kommer hända. Det blir sällan som man tänkt sig, men den som vågar åka med dit det bär kan hitta fram till den intressantaste av destinationer. Eller så blir det skit av alltihop, vilket också kan visa sig vara ett genidrag. Humor. Jag tänkte att ni kunde stanna några dagar extra och göra ett jobb om humor på Västbanken. Rösten från hemmaredaktionen hackar över den fasta telefonlinjen i hotellets reception. Min tystnad är tydlig nog för att redaktören ska fortsätta sälja på mig uppdraget. "Ni kan väl bara prata lite med folk om vad de skrattar åt. Folk skämtar en jävla massa när läget är spänt." Tankarna fladdrar. Palestinsk-israeliska Bellman-historier. Det var en syrian, en israel och en Arafat som skulle se vem som... Är ironin lika stor där som hemma i Sverige, där ingen längre tror att det någon annan säger är allvarligt menat? "Ni löser det, ring till..." Rösten försvinner helt. Till sist är suset av världsrymdens obegriplighet det enda som ekar i luren. Tydligen ska det utvecklas någon särskild form av humor i skuggan av grundläggande existentiella hot. Tydligen förväntas vi, ett reportageteam på vårt första uppdrag utomlands, fånga detta oerhört roliga innan vi får lov att åka hem till Sverige. Vi har en kontakt på en hjälporganisation i Jerusalem. Den verkar inte särskilt skämtsam. Vi är också mycket unga och tar oss själva och omvärlden på stort och djupt allvar. Och känslan av den Carl Bertil Jonssonska lojaliteten till uppdraget är aldrig större än under den tid i livet när det fortfarande finns svar på alla frågor. Och livets färgskala är duokrom, svart och vit. Nu ska det alltså bli kul. Håll i clownnäsorna och rullekostymerna. Vi är på väg. Vi tar oss från flyktinglägren i Jordanien över gränsen till Jerusalem och checkar in på det klassiska korrespondenthotellet American Colony. Det tycker vi är lite roligt. Och låter oss uppfyllas av historien, nyfriterad falafel i basarens gränder och den stämning som av en romantiserande besökare vars existens aldrig hotats på riktigt gärna beskrivs som nära och livsbejakande. Jakten på humorn har börjat. Efter att ha bläddrat igenom samtliga palestinska dagstidningar och antagit att mannen som signerat satirstrippen på sista sidan har någon begåvning åt det lustiga hållet, jag förstår inte arabiska, lyckas vi få audiens i hans ateljé. Fotografen vill att vi ska göra intervjun uppe på taket med vidsträckt utsikt över Ramallah, det palestinska styrets hemstad. Vi hinner innan solen stiger för högt, säger han, och torkar svetten ur den fjuniga mustaschen. Satirtecknaren är en äldre man som var ung vuxen 1967 då sexdagarskriget bröt ut och utmynnade i den israeliska ockupationen av de palestinska områdena. Idag, framför det svenska teamet som på ett outgrundligt sätt valt ut just honom att få säga sin mening om en av världens centrala konflikter, vill han berätta allt. Han vill tala om sin livslånga kamp mot ockupanterna, om självmordsbombare och Osloavtalet som inte förändrat någonting och om förljugna politiker på båda sidor som bara är intresserade av sin egen rättfärdighet. Om allt detta vill han berätta. Långsamt, länge och ingående, medan solen stiger mot en klarblå himmel och gör det omöjligt att vitbalansera kameran samtidigt som temperaturen på det oskyddade taket snabbt stiger till långt över 30 grader. Den lilla röda varningslampan på kamerabatteriet har blinkat oroväckande länge. Men det största problemet är, han är inte rolig. Alls. Frågan är plågsam att ställa, men jag går emot instinkten och fångar en av tecknarens sällsynta andningspauser. Is there anything that makes you laugh? Flikar jag in. Är det något som får dig att skratta? Tecknaren kommer av sig, tystnar och tittar på mig. Trött, han svarar. No. Vi fortsätter att leta. Via den nu något mindre dystra kontakten på hjälporganisationen får vi tag på ett gäng israeliska ungdomar som sägs skämta en del. De har ett kollektiv i en källare i Tel Aviv och när dörren öppnas möts vi av en doftvägg av alternativ kultur. Müsli, mjölksyra och något litet härsket fett från dreadlocks och vildvuxna skägg. Det förmodade humoristiska kollektivet visar sig i själva verket vara ett relativt nystartat punkband som döpt sig till Diryasin, som, citat, ett försök att föra tillbaka sublimerad blodig fakta om sionismen och Israels historia till landets kollektiva medvetande. Diryasin är en by utanför Jerusalem där runt 100 personer dödades 1948 i en massaker som kom att få en avgörande betydelse för den fortsatta konflikten mellan Israel och arabvärlden. Massaker är inte heller särskilt mycket att skratta åt. Vi gör några allvarliga synkar, tar våra klippbilder och åker tillbaka till hotellet där storheter som Graham Greene, John le Carré och Winston Churchill suttit nedsjunkna i klubbfåtöljerna före oss. För att inte tala om svenska utrikeskorrespondenter som Ulf Nilsson, kanske Bang och Bosse Holmström som utan att verka det minsta ansträngda rapporterat från terrordåd, intifada och fredsförhandlingar utan att någonsin misstro sin egen förmåga. De har knutit kontakter, analyserat, berättat, vunnit priser och druckit klirrande glas med bärnstensfärgad dryck i baren för att sen fortsätta framleva i sin kommande odödlighet. Ingen av dem har behövt hitta humorn på Västbanken. Uppdraget har nu tagit ett fast stryptag om halsen samtidigt som notan tickar för varje dag vi inte kan leverera det utlovade reportaget. Vi byter hotell till ett härberge. Kontakten bjuder allt mer road in oss på filmvisning på kvällen. Kanske kan den up-and-coming regissören ställa upp på en intervju. Filmen heter Tension, spänning. Det är en konstskildring av vardagen på Västbanken på 24 minuter. En för varje timme på dygnet. Folket i blodet som pulserar genom gränskontrollerna och förgrenar sig i försöken att genomföra sina vardagliga bestyr. Filmen är mycket vacker. Inte en endaste människa drar på munnen. Efter visningen misströstar fotografen och skriker att detta var det dummaste uppdrag han någonsin varit ute på. Gör något för i helvete! Det är strax för jul och grälla julslingor dekorerar butikerna längs affärsgatan utanför biografen. Publiken sorlar på arabiska, hebreiska och bruten engelska medan decemberfukten kryper innanför våra tunna praktiska jackor. Jag bestämmer mig för att söka upp en telefon och ringa hem till redaktionen och ge upp. Det finns inget att skratta åt längre. You can make a phone call at my office, hörs rösten från en något äldre man. Han är kort, lätt flintskallig och dragen över ögon och näsa känns orimligt bekanta. Doktor Fatti är läkare och för närvarande ordförande i Röda Halvmånen och bosatt i Ramallah. Han är också bror till den omstridde PLO-ledaren Yasser Arafat. Han menar att han vill ha någon att festa med, väser kontakten, som aldrig sett så upplivad ut som nu. Och de två misslyckade tv-reporterna från Sverige har inget bättre för sig än att mildra sin prestationsångest med lillebrodern till en av världens mest kontroversiella politiska ledare. Vi följer Dr. Fatti till det nedsläckta kontoret. Där, i den läderklädda soffgruppen i rummet med stora fönster ut mot natten och människornas drömmar om ett tryggt liv oavsett folkslag, ja, deras enda liv, bjuder han på sprit. Hela natten dricker vi eller låtsas skåla för att inte göra vår värld besviken och lyssnar till historier om hur Yasser Arafat tog hand om sin lillebror efter att deras mamma dött, om hur Yasser höll honom i handen när de gick till skolan och hur Dr. Fatti började äta kött bara för att storebror åt kött. När det är dags att lämna det skumma kontoret återstår inget annat än att ställa den enda fråga jag tror mig behöva svar på innan vi åker hem. Känner du någon rolig? Jag får en bit papper med ett nummer i handen. Lappen, ruset och den mörka Jerusalemnatten upphöjer känslan av flopp till vag förhoppning. Vi ringer hem och meddelar att vi äntligen ska få träffa en riktig skämtare på Israels motsvarighet till den politiska docksatiren Spitting Image, tv-programmet Shartzofim. Jag är så upplivad av tanken på att snart få åka tillbaka till Sverige att jag antar försäljarens utmaning att äta en hel chili till lunchfalaffen vid vägkrogen och mår lika illa som fotografen blir dålig i magen. I tv-studion i Tel Aviv är inspelningarna i full gång. Men den inledande triumfatoriska känslan avtar snabbt när vi inser att ingen vet varför vi är där eller bryr sig om vad vi är ute efter. Till slut förbarmar sig en studioman som tröttnat på de blåögda svenskarna som oavbrutet lyckas stå i vägen. Gör kameran redo, säger han till fotografen och går sen fram och lägger handen på komikerstjärnans axel där han står lutad över ett manus tillsammans med regissören. Du skulle verkligen hjälpa de här två om du kunde dra ett skämt framför deras kamera, säger studiomannen med ett leende jag inte kan tolka som annat än sardoniskt. Stjärnan granskar oss klentroget som för att räkna ut om vi är värda hans dyrbara ord. Sen sträcker han på sig, drar i en handvändning håret bakåt i en backslick och pressar fram underläppen för att efterlikna den avgångne premiärministern och mottagaren av Nobels fredspris, Shimon Peres. Sen säger han med tillgjord röst på bruten engelska. Now that I'm getting older, I have an increasing problem with the peace process. Stjärnan återtar sin egen karaktär. Peace process! Alltså fattar ni? Att kissa. Prostatan alltså, inte freden. Sen vänder han på klacken och går. Och vår resa har nått sitt slut. Många år senare intervjuar jag den israeliska författaren Amos Oz om hans bok Konsten att bota en fanatiker. Han drev tesen att människor med en fanatisk tro på den rätta och enda vägen saknar humor. Den som däremot äger förmågan att se saker utifrån är också mer benägen att se igenom sig själv och skratta åt det, vilket är själva motsatsen till fanatism. Många år senare förstår jag också storheten i de enskilda öden som gick mig förbi i jakten på en berättelse som inte visade sig hålla. Med sociala medier har toleransen minskat än mer för det långsamma, svårrubricerade och fumligt formulerade. Det finns med andra ord oändligt med berättelser vi aldrig mer kommer att få ta del av eftersom de är alldeles, alldeles, alldeles för tråkiga. En period alldeles före pandemin jobbade jag så mycket att jag började betvivla om jag levde mitt liv eller andras. Såg jag föreställningen eller intervjuade jag bara skådespelaren? Var det jag själv som lagade cheesecaken eller fick jag bara med mig en bit hem? Hade jag vadat runt i översvämningarna i Gävle eller bara tagit del av reportens engagerade rapporter? Sorgen, den som jag haft förmånen att samtala med många gäster om, var jag helt säker på att jag hade upplevt själv. Mormor dog, pappa dog och så fick inte Karina leva längre heller. Hon som sminkat bort min hudlöshet så många tidiga morgnar. Pappor, mammor, syskon och vänner hade berättat om den akuta fasen av chock, om reaktionsfasen när de blivit arga, ibland på sin anhörig, ibland på sjukdomen, vården eller livets allmänna jävlighet. Sen om bearbetningsfasen då de delade sin historia med andra, också sådana som mig. Om igen. Sorgen fanns kvar hela tiden hade de sagt, men man lär sig leva med den och en dag går det att lyfta blicken och möta den nya verkligheten utan att gå sönder. Ingen hade berättat samma sak om sorgen efter ett djur. Min pappa älskade jag högt och 2 dagar innan han dog så sa jag det sista som behövde sägas. Jag höll om honom, mindes allt och lät snoren rinna. Trots sjukdomen förstod han, han måste ha förstått, för från ett land långt borta sträckte han ut armarna och höll om mig tillbaka som om föräldrainstinkten är det sista som lämnar en. Ändå var det katten Kerstins död som fick mig att för första gången känna sorgen som andra berättat om den. Det är inget att tala högt om. En söndagmorgon vaknade jag och i en korg i köket satt katten Kerstin som min man Niklas gjort i Sveriges största kattinfluensa med nästan 100 000 följare på Instagram och en egen artistkarriär. På kvällen var hon död. Jag älskade min pappa djupt men tårarna var milda och läkande och eftersom det var julafton dagen efter kokade jag knäck eftersom kretsloppet måste fortsätta. När Kerstin dog hulkade jag som om gråten kunde fylla det fysiska tomrummet efter den lilla tjocka spolformade kroppen och den rynkiga flinten. När vi sen åkte hem med en tom bur från veterinären kunde jag ingenting. Vi kunde ingenting utan satt utmattade bredvid varandra och stirrade i luften. Kroppen som rört sig som en skugga bredvid oss i 11 års tid var borta. Sen skämdes jag. Empatiska vänner utan husdjur försökte badda efter bästa förmåga men blickarna kunde inte dölja en lätt, om inte avsmak, så en släng av överseende. Den galna kattkvinnan har plöjt ner för mycket känslor i djuret. Katten som en pälsbeklädd patchbaby. Kanske har hon bara blivit knäpp. Nu är hon väl slutligen på väg in i väggen. Vännerna med husdjur ringde från andra sidan jorden och undrade om jag överlevde den stora kattsorgen. De berättade om sina upplevelser av att ta farväl av älskade hundar, hästar och marsvin. Någon annan berättade ingående om hur man bäst förvarar urnan efteråt. Man får tydligen ta med den på semestern om man vill. Och en tredje sa att vi är så dåliga på sorg i det här landet. Sorg är sårbarhet. Och är det något som vi stackars människor aldrig verkar slippa undan så är det föraktet för svaghet. Sorgen blir en blottad mjukdel som inbjuder till attack i en värld präglad av hierarkier och prestationer. Det är väl sen begynnelsen. Men då handlade det handgripligt om flockens överlevnad i jakten på föda och skydd. Men nu överlever jag vi ändå utan att profitera på andra smärtsamma erfarenheter och blottade behov. Varför blir vi så ledsna när djuren dör? Kerstin var en maläten katt med bister uppsyn. Ett måndagsexemplar som blev gammal trots allt. Men när vi satt vid frukostbordet och glodde på varandra som vi alltid gjorde på morgonkvisten så inbillade jag mig att jag tittade rakt in i ögonen på en medmänniska. En talande finduskatt men utan gröna hängselbyxor. Det är naturligtvis ingenting man heller bör tala högt om.
Världen var så stor, mörket föll på jorden. Jag var rädd en liten stund, ingen stjärna fanns. Inget ljus fanns någonstans, handen är mitt gömsel.
Dag efter dag, år ut och år in sammanlevde vi, jag och katten. Och alla de andra, var och en på sitt sätt, men med våra högst egna rutiner. Varje kväll inväntade hon mitt sänggående sittandes utanför badrummet för att sen hoppa upp och välta sin tunga kropp på min högra arm. Utan prestige anpassade vi oss efter varandra. Inte ens en begynnande förslitningsskada i axeln fick mig att putta bort kärran. När någon säger att relationen till ett djur är kravlös hävdar jag precis tvärtom. Jag var hennes redskap. Den mindre smickrande förklaringen till den stora husdjurskärleken är deras beroende av oss. Vi slipper därmed bli utmanade. De saknar intresse av att attackera våra blottor och peta i gamla sår och kräver aldrig bot och sällan bättring. Skammen och skulden som driver mänskligheten åt alla håll samtidigt lyser med sin frånvaro. Den beroendes utsatthet framkallar också samma omsorgsinstinkt hos människan som det till ett litet barn. En gång frågade jag en etolog, de sysslar med läran om djurens beteenden, om Kerstin älskade mig. Han svarade försiktigt att katter inte förstår kärlek på samma sätt som människor eftersom vi har olika språk. Möjligen skulle hennes känslor för mig kunna beskrivas som en gammal tillfredsställande vana. Kärlek som en gammal vana. Det kanske så det är med all kärlek. En välbekant uppsökande trygghet där välbefinnandet i de vardagliga rutinerna bor i den egna kroppen. Sorgen efter våra husdjur blir en förlust av oss själva. Kerstin dog, jag grinade och fick skeptiska blickar, men framför allt fick familjen ta emot tusentals berättelser från andra människor som sörjt sina älskade husdjur och som ville trösta. Tack kattherren Albin 16, vars husse Robin skrev ett långt brev från dig och beklagade sorgen. Tack lastbilschauffören i den lilla sörmländska staden som skickade tröstekramar, berättade om sin egen förlust och erbjöd en av sina kattungar. Tack hemlösas bläckfisketant för ditt fina porträtt av Kerstin och ditt ideella engagemang för hemlösa katter. Tack för dikter, presenter, kort och kloka ord på vägen. När en känd influencer tänkte i fel ordning och skapade debatt när en berusad man låg skadad utanför hennes dörr, slöt kända kolumnister upp och förklarade hennes beteende som ett uttryck för samtidens haltande empati. Filma först, känn inte efter. De har fel. Människor, de allra, allra flesta, bryr sig mycket, mycket om varandra. Ibland kan det dock behövas ett litet gulligt djur som ombud för att våga både ord och handling. Deras utsatthet blir en dyrk in till den mänskliga empatin. Kerstins korg står fortfarande kvar på sin plats och det går att ana en lätt doft av ladugård. Urnan fick följa med in till stan när vintern kom eftersom det verkade så ensamt och kallt att lämna henne kvar. Men i sommar ska hon strös ut över Kantnepetan i Perennrabatten och vila i ett evigt kattmyntarus. Då kommer vi säkert lipa lite till. Och jag vet att ni vet att sorgen inte är något att skämmas för. Kroppen i den blå plastbassängen flyter med huvudet neråt och armarna lealösa längs med sidorna. Fötternas tyngd drar ner benen under vattenytan. Det närmar sig den sista timmen på måndagsdygnet och i en provisorisk bassäng på TV4s lastkaj, som kostat mer än halva säsongens programbudget, ligger en man och svävar utan att röra sig det minsta lilla. Bredvid står författaren P.O. Enquist, boxaren Michaela Laurén och undertecknad och stirrar ner i det blå. Mannen i vattnet ser död ut. Oron tilltar, så småningom också misstron. Är han verkligen vid liv? Kan en människa som inte andats på snart 8 minuter fortfarande kallas levande? Den stora klockan bredvid bassängen rör sig långsamt och fort på samma gång. Det här, säger P.O. Enquist, är mycket märkvärdigt. Den svenska mästaren i statisk apné hette länge Ulf Dextegen och en gång höll han andan i en tank på TV4s lastkaj över 8 minuter medan jag intervjuade gästerna bredvid. Det kan tyckas som ett märkligt upplägg, men för några år sedan i en talkshow som utspelade sig så sent att alla de högsta cheferna redan gått och lagt sig passade vi på att fritt pröva infall och tankar mot varandra för att se vad som hände och hur det kändes. I de goda stunderna uppstod något oväntat och nytt. I de sämsta skruvade vi lite på oss, gick hem, sov och började om igen nästa vecka. Ibland de där sena kvällarna i studion i Frihamnen i Stockholm hände absolut ingenting som var värt att bevara för eftervärlden. Just det här programmet handlade om viljans kraft, eller för att vidga begreppet och använda den Enquistska vokabulären, hjärnans inbildningskraft. Denna jättemuskel. Med inbildningskraften var man ju fri och kunde förflytta både stora minnen och små och omskapa. Och detta med jättemuskel förklarade så mycket, skrev P.O. Enquist i liknelseboken som vid tillfället just landat på bokdiskarna. Utan inbildningskraften skulle vi inte existera som människoart. Inbildningskraften är själva förutsättningen för atlantseglatser, symfonier och förälskelsens första självande turer. Inte minst krävs det en viss fantasi för att föreställa sig schackboxning, varannan rond utgörs av schack och varannan av boxning, eller klickkemi, eller Karl Skråve, pizza med ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare med pommes i mitten. Samtidigt har jordens gemensamma utmaningar, klimatförändringar, rekordmånga människor på flykt, krig och pandemier ökat behovet av att enas om det vi redan vet. Det är svårt att göra något åt problem om ingen kan komma överens om att det finns några. Där har vi vetenskapen och dess metoder till hjälp. Sen finns nyhetsmedierna som ansvarar för att granska och ge människor en så sann och objektiv uppfattning om omvärlden som möjligt. I höstas ledde jag delar av TV4s valsatsning. Den som tycker att det är dålig fart i kommentarsfälten på de egna sociala plattformarna rekommenderas att leda någon form av politisk utfrågning. För då blir det livat. Varför går du kapitalisten Wallenbergs ledband din? infoga valfri svordom. Eller din lilla marxist, infoga valfritt könsord. Medierna ska självklart ifrågasättas och granskas. Det är viktigt. Möjligen med något färre invektiv, personliga påhopp och hot om våld. Samtidigt har vi som begår journalistik blivit allt sämre på att förklara hur vi arbetar. Den vanligaste frågan jag får handlar om objektivitet. Den intresserade kan med fördel googla upp de pressetiska reglerna som finns på nätet. Det är de vi följer. Men här kommer några snabba reflektioner. Nej, nyhetsjournalister driver ingen egen agenda. Vi försöker ställa relevanta frågor för att komma så nära den eftertraktade sanningen som vi bara kan. En metod är att formulera frågorna i opposition till den som utfrågas utan att för den saken skulle gå i polemik. I en partiledarutfrågning till exempel kommer en kärnkraftsförespråkare få kritiska frågor om risker, om hur snabbt nya reaktorer kan vara på plats och till vilket pris eftersom det är relevant kunskap i jämförelse med övriga energisatsningar när behovet av el ökar. En kärnkraftsmotståndare däremot kommer att få frågor om hur en stabil fossilfri elförsörjning ska kunna tillgodoses utan kärnkraft när elbehovet ökar dramatiskt de kommande åren. Det betyder inte att vi uttrycker en åsikt för eller emot kärnkraft. Vi är bara ute efter motbilderna, att testa den svarandes åsikt och pröva hållbarheten i dess argument i hopp om att den som lyssnar ska bli klokare och bilda sig en egen uppfattning. Efter en intervju med Svante Pääbo, forskaren som tilldelats Nobelpriset för sina upptäckter om människans ursprung, hörde en tittare som vi kan kalla Ingrid av sig. Varför pratar ni om evolutionen men inte om kreationismen, undrade hon. En kreationist är en person som inte tror på Big Bang utan på att Gud skapade jorden och den moderna människan, ja, för sisådär 6000 år sedan. Ingrid efterfrågade att en kreationist skulle få bemöta inslaget om människans utveckling från neandertalare till idag på samma sätt som en granskad makthavare alltid erbjuds att bemöta kritik i enlighet med de pressetiska reglerna. Men det finns en skillnad. De pressetiska reglerna kan aldrig tolkas som att en åsikt alltid ska bemötas med sin motsats. Om en gäst säger att jorden är rund betyder det inte att redaktionen direkt hämtar in en annan gäst som säger att jorden är platt eftersom lejonparten av all god forskning visar att jorden är just rund. Skulle vi ändå göra det skapar vi något som kallas för falsk balans. Samma falska balans gäller mellan evolutionen och kreationismen, mellan de som anser att människan bidragit till klimatförändringarna och de som anser att de är naturliga. Med det sagt kan det hända att vi bjuder in en kreationist eller en klimatförnekare till studion. Varje år välkomnas tusentals gäster till Nyhetsmorgon och andra medier eftersom det ligger i det publicistiska uppdraget att förmedla alla de röster som är relevanta för förståelsen för vad som pågår i omvärlden. Även åsikter som det inte råder konsensus kring i det offentliga samtalet. Fake news media, säger de fortfarande skeptiska och påpekar att det är ett omöjligt uppdrag att vara objektiv ens för en journalist. Ja, kanske särskilt för en journalist. Varje urval som sker, från ämne till intervjuperson och plats i sändning, är baserat på en föreställning som kan ifrågasättas som subjektiv. Jag hänvisar till filosoferna vad gäller fördjupning i den frågan. Samtidigt är det aldrig de personliga bevekelsegrunderna som sätter agendan. Det är ett intrikat samspel mellan publiken, det offentliga samtalet och redaktionerna. Jag skulle vilja säga att hederlighet är ledstjärnan eftersom förtroendekapitalet är den enda valuta vi har att erbjuda. Det är också därför som trollfabrikernas arméer inriktar sig på att ifrågasätta förtroendet, inte minst för journalister som ställer relevanta men för deras agendor missriktade frågor. I ett samhälle där ingen längre litar på varandra är demokratin hotad. Alltid skina, aldrig tiga, för när alla vi här blir gamla fria. Journalistikens utsatthet och behovet av relevant och riktig journalistik har lett till ökad skärpa. Det är nödvändigt. Samtidigt har rädslan att trampa snett ibland blivit en självcensurerande ängslighet som riskerar att hämma självaste inbildningskraften. Den som behöver luft och rymd för att prövas, förkastas och omprövas igen. Idag skulle jag nog avstå från att häfta blad ur Stig Larssons pedofilanklagade biografi på en levande fakir, vilket ägde rum i samma sena tv-program som Tankmannen medverkade i, utan något annat syfte, så vitt jag kan minnas, än att ta reda på hur vi skulle reagera. Inte heller kommer vi att sänka ner ett griskadaver framför vegetarianen Alexander Bard och ge honom en kniv att skära med. Eller låta Maja Ivarsson och jag själv recensera en naken manskropp i studion. Idén var ett svar på det danska tv-programmet Blachman som gick ut på att två äldre manliga konstkritiker satt och rökte och recenserade avklädda kvinnor. Ja, hur gick det där? Ja, vi kunde inte. Vi blev, så att säga, impotenta i våra bedömningar på grund av ovanan att betrakta män som endimensionell yta. Går det ens att särskilja don och person? Allt vi älskar värmer så vackert framför våra ögon i sin tredimensionella och högst individuella och förändliga prakt. Tillbaka på TV4s lastkaj en måndag i mars när klockan närmar sig det nya dygnet. Strax innan kamerorna släcks i den sista akten av programmet börjar kroppen i vattnet skaka intensivt. Det är nu han dör, tänker vi, samtidigt som assistenten lägger handen på rekordhållarens huvud och trycker ner ansiktet för att inte näsan ska hamna ovanför vattenytan. Mannen i tanken signalerar okej med tummen. Efter ytterligare några obegripligt långa sekunder ger assistenten ett tecken som betyder att den eftersträvande tiden är uppnådd, varpå tankmannen vänder upp ansiktet och tar ett första andetag efter över 8 minuters apné. Med lite hjälp tar han sig upp ur bassängen. Han är grå i ansiktet. Kroppen börjar sakta återuppliva sig själv. Så småningom har han hämtat sig tillräckligt för att få den inom journalistiken så utskällda men påfallande ofta relevanta frågan: hur känns det, fast med tillägget, att vara typ död? Bra, jag är nöjd, jag fick till det bra, säger tankmannen och berättar vidare om det tekniska, hur han lyckats minska sitt hjärtas slagfrekvens genom att använda all sin fantasi och tankeförmåga för att avvärja instinkten att andas. Vi lyssnar. Slutligen sträcker P.O. Enquist fram handen för att ta adjö. Det var mycket märkligt att träffa dig, säger han med sin karaktäristiska västerbottniska klang och lämnar studion. En efter en försvinner människorna som aldrig ska komma att mötas igen ut i natten. Där går programledaren, författaren, boxaren och svenska mästaren i statisk apné som samtliga försöker sortera vad de just varit med om. Upplevelsen kanske inte kommer betyda någonting eller allt. Det beror helt och hållet på inbildningskraften. It's like 1,000 pounds of dynamite exploded in my heart tonight. I close my eyes and see your face, and it takes me to a special place. Oh, the things we do for love. Ibland händer det att jag intervjuas av andra. Det är lika obekvämt varje gång. Strax efter valet är jag hemma hos journalisten Janne Josefsson i Göteborg. När jag började på journalisthögskolan var Janne stjärnreporter på det granskande tv-magasinet Striptease. Och jag minns fortfarande kvällen när några ur redaktionen föreläste på studentpubben och hur vi ansträngde oss att ställa de mest obegripligt komplicerade frågor, eftersom det enda vi ville var att bli som dem. Nu driver han en egen podcast hemma från det ungkarsmöblerade vardagsrummet. Vad brinner du för nu för tiden, frågar Janne, fast på göteborgska. Jag får tänka efter. De De senaste åren har jag tränat mig i att inte uttala mig om något betydelsefullt med risk för att skapa sjuka clickbait-rubriker i skvallerpressen som ingen säger sig tro på men som ändå föranleder läsaren att skicka meddelanden och beklaga att jag är deprimerad, alkis eller ska skilja mig. Med det sagt, jag mår utmärkt. Jag ska inte separera från min man. Han är min klippa, mitt bollplank, mitt lugn, mitt skratt och mitt stora varma hav av kärlek. Mitt i säkert många ögon woke svar på Jannes fråga blev kvinnor och barns rättigheter. Om det finns något jag brinner för så är det FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Särskilt engagerad är jag i barns och kvinnors rätt till sina egna kroppar, sina liv och möjligheter att leva och verka i sin fulla potential. Faktum är att Jannes enkla fråga väckte liv i en inre vilande vulkan. Den som under åren fått bränsle av möten med Selka som utsattes för människohandel och tvingades sälja sin kropp till 5-6 kunder per dygn i en skabbig lägenhet i Göteborg. Skruvad, våldsam sex som männen gärna påpekade att deras fruar vägrade att gå med på. Med Sara vars misshandlande exman tvingar henne och barnen till ett liv som gömda och på flykt eftersom myndigheterna ständigt schabblar med hennes skyddade uppgifter. Med Margaret i byn i nordvästra Kenya som blev gravid som tonåring och kastades ut ur skolan för att sen lämnas ensam och utan möjlighet att försörja sig och barnet. Med Louise som växte upp med mobbning och psykisk ohälsa och som efter ett övergrepp utnyttjades av sexköpare, småbarnspappor, arbetslösa, välutbildade som saknade moraliska invändningar mot att förgripa sig på en sårbar tonåring för att tillfredsställa sina egna lustar. Med kvinnor som blir gravida med män som inte skyddar sig trots att de inte har några planer på att ta ansvar för ett barn. Och sen förvägras kvinnorna abort efter beslut från en företrädesvis manlig maktelit. Också med mig själv och min tonåriga utsatthet i en tid som Katarina Wenstam sammanfattade redan för 20 år sedan. En tid då flickan ägde hela skulden. I mitt fall tog det ända till MeToo innan jag insåg att jag inte behövde känna skam över det han gjorde. Att jag inte behövde trivialisera övergreppet. Att jag kunde sluta paketera hela förloppet som inte så farligt när jag i själva verket ägnade åratal efteråt åt att tänka på precis allt annat utom just det. Jag får lust att göra det igen. Trivialisera. Det var inte så farligt det som hände. Alltså jag lovar på allvar. Jag fick inga men, jag behövde inte gå i terapi, jag klarade mig. Han genomförde inte ens samlaget. Många av er som lyssnar har varit med om betydligt värre händelser. I minnet som jag under många år aktade mig noga för att återvända till, vilket gör att bilderna etsat sig fast som berget, satt jag också kvar vid bordet på studentfesten och drack upp allt vin som min bordsherre fyllde på i glaset. Överallt alkohol, skrän, unga människor som snart skulle ta studenten och firade självsäkert i sin osäkerhet under en skir skymningsblå himmel på en kompis landställe. Jag blev ju full, så därför var det väl inte värre för mig än för någon annan av alla tusentals unga som blir allt för berusade och sen vaknar upp med fläckvisa minnen och en svävande ångest. En ångest som de väljer att själva ta ansvar för eftersom det ger en tillfällig makt över den förlorade kontrollen. Jag hade ju också smickrats av min bordsherres uppmärksamhet och i efterhand var det en del av skammen att ha trott så gott om mig själv. Jag hade tänkt att just jag var värd att vilja vara med. Det har gått 5 år sedan MeToo. Och jag väljer att ta upp detta inte längre särskilt heta ämne, ja jag är ironisk, av flera orsaker. Trots samtyckeslagstiftning och en ökad medvetenhet om makt och utsatthet så pågår övergreppen fortfarande, varje dag, året om. För att förändra normer krävs att alla skärskådar sin egen syn på sexualitet, på ansvar och skuld, även när det smärtar. Så jag prövar igen. Jag ställer mig utanför mitt betydligt yngre jag och försöker se vad som också hände. Festen pågår för fullt i tälten utanför sommarhuset och ingen märker av fukten och försommarkylan trots tunna linnen och korta kjolar. Den unga kvinnan vid bordet är märkbart berusad och borde åka hem, men festen är långt borta och bussen går först om flera timmar. Den unge mannen som under middagen fyllt på glaset lyfter upp den halvt medvetslösa kroppen i vita Converse och tajta blå jeans och bär den bort mot huvudbyggnaden. Ingen reagerar. På ungdomsfesterna i studentens tid är gränslösheten ett mål i sig. Kvinnan är förvisso mycket lätt, men mannen måste också vara väldigt stark, för på något sätt lyckas han krångla den lealösa kroppen upp för en brant trapp till ett loft dit ingen har vägarna förbi. Efter det påbörjar han ansträngningen att först snöra av den ena, sen den andra Converse-skon för att till sist krångla av henne jeansen och trosorna. Under hela denna process måste han ha bibehållit någon slags lust. Det är det mest anmärkningsvärda. Var hämtar lusten sin kraft? I maktövertaget? I tanken på en kommande utlösning? Har den överhuvudtaget något att göra med människan han gör sig redo att genomföra ett samlag med? Kvinnan på golvet vaknar till när akten inleds. Mannen har problem att penetrera eftersom den halvt medvetslösa kroppen han lagt framför sig inte är inställd på sex. Sen blir han avbruten. Våldtäkten, ja, och här vill jag göra en samtida notering att jag fortfarande drar mig för att använda ordet eftersom jag fortfarande brottas med idén om att hans försök till samlag med en lealös kropp egentligen var en rimlig följd av att hon hade flörtat vid bordet, kanske till och med pussats, minnet är inte klart här. Men nej, akten fullbordas aldrig. Festens värd dyker plötsligt upp för att hämta en filt och avbryter den omsorgsfullt förberedda utlösningen. Vad såg vittnet egentligen? Inget som fick honom att någonsin nämna saken för kvinnan. Såg han det hon också såg och tog på sig skammen för? Var placerade han skulden? Efteråt bär den unga mannen ut kvinnan på gräsmattan och hon tänker att det var ju snällt. Sen går han tillbaka för att leta efter hennes nya Converse. Och när han är så hjälpsam kan det väl verkligen inte ha varit så farligt, tänker kvinnan medan skammen sköljer i kroppen. Han försvinner, hon nyktrar till och använder all tillgänglig kraft åt att begrava hela händelsen och låtsas som om precis ingenting har hänt. När jag berättat om övergreppet igen, omgiven av stolta unga kvinnor och män som besitter en annan kunskap och respekt både för sig själva och andra, skäms jag över att skämmas eftersom jag vet att det är fel. Sex är en samtyckeshandling i lust och inte i nöd. Om partnern inte kan svara på frågan om hen vill ha sex är den enda rimliga följden att avbryta akten. Om partnern säger nej, samma sak. Om det på något sätt uppstår den minsta tvivel om vad partnern vill, avbryt och fråga. Detta självklara är inte vad samhället lärde min generation och det sitter djupt. Vi tänkte nog att det var lika bra att få det gjort, säger väninnan och ungdomarna häpnar. 26 år efter studentfesten händer MeToo. Den stora morgontidningen publicerar en artikel om att den då unge mannens nu mycket äldre pappa blivit av med alla sina uppdrag på grund av omfattande sexuella trakasserier. Det har naturligtvis ingenting med saken att göra. Det finns ingen arvsynd. Men ändå betyder det något eftersom varje förälders eventuellt grumliga upplevelse av och inställning till sex riskerar att föras vidare i nästa generation. Hur ska en enda ung person instinktivt förstå hur två blir trygga tillsammans om ingen utanför porrindustrin eller den oerfarna kompiskretsen formulerar det mest grundläggande? För varje människa som delar sina erfarenheter, de goda och de onda, ges någon annan möjlighet att utforska sin lust utan att överskrida vare sig sina egna eller andras gränser. Vår syn på det vi själva varit med om påverkar andras möjligheter att säga både ja och nej. Det är en ständigt pågående process som varken började eller tog slut under MeToo. Processen handlar inte bara om att förändra förövares beteende. Det handlar också om motståndskraft. Jag och min äldsta väninna är i en bastu på ett sporthotell i Jämtlandsfjällen. Vi har baddräkterna på oss och handdukarna svepta runt kroppen. Det har inte mannen som sitter på laven mitt emot. Han låter inte ens handduken dölja könet när det sakta börjar tillta i storlek vilket får oss att känna en stigande olust. Det växande könet tar snart upp all plats i bastun, rent bildligt. Vi vänder ryggarna till och flyttar allt längre mot det stekheta aggregatet. Efter en lång, svettig stund reser sig mannen och lämnar bastun. Jag och väninnan suckar lättat men fortsätter förfasa oss över beteendet när vi förbereder middagen tillsammans med tonårsdöttrarna. Vi liksom gottar oss i bastumannens generande behov av dominans. Hur kunde han, säger vi indignerat och himla med ögonen. Döttrarna stirrar på oss. En säger, alltså ni var ju inte ensamma på en mörk cykelväg direkt. Ni var ju flera mot en, säger en annan. Och en tredje lägger frågande till, varför sa ni inte bara till honom? Ja, varför gjorde vi inte det? Det hade vi kunnat göra. Det låter till och med helt rimligt. Vi måste bara fortsätta flytta våra gränser.
Back in time, oh, I go wandering. All the people that I have let down on a river, on my knees.
Vi tar oss tillbaka till de sista dagarna av 1900-talet där vi började programmet, där först har blivit sist och nu har blivit då. Millennieskiftet närmar sig när propellerplanet går ner mot Niue, eller Savage Island som upptäcktsresande James Cook döpte den till 1774, av samma anledning som människan alltjämt kallar de vi inte känner för vildar. Med den vite mannens självsäkra äganderätt hoppade Cook i land för att upptäcka den ö som existerat och bebotts sedan 900-talet. Vid en folktom strandremsa med två vilande vackra kanoter beordrade han sina mannar att hugga ner buskar och träd för att ta sig längre in i den ogenomträngliga naturen och genomföra uppdraget att inventera växter och djur. När männen och kvinnorna på ön såg de okända upptäckarna närma sig gick de till attack med spjut och stenar. Cooks sällskap svarade med musköter och invånarna flydde tillbaka in i vegetationen. Hur många som skadades var svårt att bedöma, noterade Cook i sin resedagbok. Men uppförandet och egenskaperna hos befolkningen får mig att döpa ön till vildarnas ö. Sedan seglade han förnöjt vidare på sin egen vilda färd. Nu är det vi som har ankommit. Fotografen är samma person som jag en gång irrade runt på Västbanken med i Jakten på humorn. Och när vi sätter foten på den okända marken får han återigen något utmattat i blicken. Varma vindar sveper upp damm och ökenbuskar. Det mörkblå havet häver sig mot en ändlös horisont dekorerad av vita gäss. För att vara en söderhavsö finns det få stränder. Istället möts besökare från havet av ogästvänliga vassa korallrev. Inte långt från den lilla landningsbanans platå ligger landets häkte, en barack placerad vid åttans hål på en illa skött golfbana finansierad av bidrag från Nya Zeeland för att främja turismen. Häktet är överfullt. Öns största problem, utöver att 90% av de allt för få jobben är biståndsfinansierade, är fylleri. En rattonykter in i finkan, en annan ut, ibland utan att ens ha hunnit avtjäna sitt straff. Den första människan vi stöter på är en brandman. När det inte brinner, vilket det oftast inte gör, sköter han flygplatsen. Hur är det att bo på Niue? Ställer jag en trevande fråga och ser mig om på ön som jag inte tänkt åka till. Ja, det är synd att alla flyttar och husen står tomma och övergivna. Men vi fiskar och skördar tarorötter, plockar kokosnötter och går i kyrkan. Och så äter vi. Landets tredje problem, näst efter bristen på jobb och nykterhet, är invånarnas höga kroppsvikt. 200 år efter James Cook snabbvisit möter vi en avfolkningsbygd vars främsta näring i e-postens tid är den internationella efterfrågan på gamla hedliga frimärken. Försäljningen av .nu-domäner ger också en liten slant. Premiärministern, en gemytlig man i lediga kläder, möter oss på cykel och berättar om hur de unga flyr till Nya Zeeland och hur den kvarvarande befolkningen är beroende av pengarna de skickar hem. Men också om livet nära naturen, som i alla tider. Island time, ötid, säger han. Det är speciellt. Känner ni hur tiden rör sig i alla dimensioner samtidigt? Jag tänker att den rör sig i alla dimensioner utom den jag föreställt mig att vi skulle skildra. Den teknikoptimistiska, ljusa framtiden. Hur kommer det bli, frågar jag, och premiärministern stirrar ut över havet. Turismen är vårt hopp, svarar han tappert och berättar om planerna inför nyårsafton där ön marknadsför sig som finalen på det gamla årtusendet. Samtidigt kontemplerar vi tyst det faktum att jag och fotografen är de enda utländska besökarna på mycket, mycket länge. Vi kommer självklart att fira med god mat, säger han, som alltid. Ikväll vid solnedgången beger sig kokoskrabban ut på sin vandring från vegetationen ner mot vattnet. Ni kan följa med barnen ut och plocka dem. Sen kokas de i kokos och smör till middagen. På nyårsafton kommer öns tre restauranger hålla öppet samtidigt. Vanligtvis har de en dag i veckan. Ni är väl kvar? En sista solnedgång att sälja för premiärministern i globaliseringens förlorarnation, där majoriteten av befolkningen lever av skörden från den egna jorden och det dagliga fisket längs klipporna. Det kommer att bli en minnesvärd kväll att fira övergången mellan det gamla och det nya. Eller om det är precis tvärtom. I själva verket har vi av en slump rest till en ö vars hela existens står på spel under det kommande århundradet. Klimatkatastrofen lurar runt hörnet. Oceanien hotas av utplåning på grund av klimatförändringar som leder till stigande havsnivåer, höjda vattentemperaturer, extremväder och utdött fiske. Men den prognosen är fortfarande bara en bekymmersrynka i pannan på forskarna och på en ensam premiärminister på cykel. Hösten 2022 på klimatmötet i Sharm el-Sheikh håller Nauru's miljöminister, alltså han från ön dit vi aldrig kom, ett brandtal för hela Oceanien. Han talar om hur de små önationerna i decennier vädjat till världens medmänsklighet för att tillsammans stoppa katastrofen. Hur experterna erbjudit dem verkningslösa åtgärder i utbyte mot kompromisser. Människor med verklig makt struntar i om hela samhällen går under eller måste flytta på sig, säger ministern. De bryr sig inte om hur mat och vattenbrist får fattiga länder att bli ännu fattigare. Allt de bryr sig om är makt, och de är redo att använda alla redskap de besitter för att upprätthålla den makten oavsett konsekvenser. Vi övriga är bara ointressant svinn. Idag har Niue ett Instagram-konto med drygt 2000 följare, ungefär lika många som landet har invånare. Under åren har ön drabbats av förödande naturkatastrofer som cyklonen Heta som svepte med sig hela huvudorten i vindarna. Några år senare trodde gruvbolagen att 10% av världens uranreserver fanns på ön och ville exploatera, men en framgrävd dammig forskarrapport visade att de hade fel och ötiden valde en annan riktning. Istället fortsätter Niueborna att fiska, äta, dricka, gå i kyrkan och försöka locka turister. Nu genom att skydda sina marina ekosystem och paketera de orörda livsvillkoren som en turistattraktion i sig. Det lilla livet i det lokala kretsloppet är idag en del av lösningen för de som inte längre tror att tekniken hinner rädda oss från klimatkatastrofen. Pangea.Niue blev först sist, eller en resa tillbaka till framtiden. Jag tittar noga på de säljande bilderna av korallgrottor och smäktande solnedgångar på Instagram. Jag kommer aldrig att besöka Niue igen. Men jag önskar innerligt att vi lyckas rädda oss allihop innan det är för sent. You are my fire, the one desire. Thank you. Själva nyårsafton firade vi till sist hemma i Sverige i en utkyld sommarstuga med fyrverkerier som baktände. När det här programmet sänds i Sveriges Radio är det nyårsafton 2022 och löftena om glittrande ljusbomber är fortfarande lika inbjudande som de ångestfyllda kraven på en lyckad kväll. Jag har sedan länge slutat gå på stora fester med halvbekanta människor långt bort på nyårsafton. Det nya året möter jag hemma, iklädd underställ, med människor som redan konstaterat mina brister och stannat kvar ändå. Nyårslöftena har med åren omvandlats till en vänlig klapp på axeln och ett ja, vi fortsätter väl så gott det går. Ta hjälp där vi måste, hjälper andra tillbaka, njuter av det lustfyllda när det dyker upp, genomlider några helveten, klappar igenom och reser oss igen. Det vi tror är det rätta kan ändå visa sig vara motsatsen för att återigen bli vägen framåt. Det förmodade meningslösa bär inte sällan på den mest spännande historien. Och ja, så länge vi orkar och vågar lyssna utan skam, både inåt och utåt, så blir livet onekligen aningen lättare att leva. Kanske till och med njutbart. Ett litet PS. Millenniebuggen blev det som bekant inget av, utöver att alla taxametrar slutade att fungera hos Taxi Åmål och att simhallen i Täby inte längre kunde sälja årskort. Det är lite som det är med nyår. Ingenting blir riktigt som man tänkt sig. Ja, vad vet man egentligen? Men det kanske är själva meningen. Att inte veta vad som väntar är att finnas. Med det sagt, gott nytt år, precis där du är, hur du än är.
Producent Henrik Jonsson, tekniker Emilia Martin. När Jenny Strömstedt sommarpratade 2013 är det en mordhistoria som flätar samman hennes livsberättelser med släktens.
Mördaren, min farfar, min egen pappas pappa, har vi en dräpare i familjen? Ja, det finns ett raseri i släkten, säger pappa och öppnar den bruna dokumentportföljen i uthuset på landet för ett par veckor sedan. Jag undrar varför han inte har sagt något tidigare. Pappa tittar på mig. Jag ska väl inte berätta det här?
Sommar med Jenny Strömstedt finns i appen Sveriges Radio Play.